Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Health for Wealth, avsnitt 4. Jag heter Boel Stier. Jag är förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Ja, i 3 avsnitt nu har vi pratat om den hållbara hälsan på jobbet. Och vi konstaterar att vi står inför en stor samhällelig utmaning. En utmaning som Arbetsmiljöverket kallar för just utmaningen med stort U i sin senaste kampanj kring nya regler för arbetsgivare för att komma åt ohälsan. För vi vet att den psykiska ohälsan, den rusar. Och ingen verkar veta exakt vad vi ska göra åt det och hur. Det är därför vi har den här podden. Den hållbara hälsan på jobbet, hur kommer vi åt den? I de 3 tidigare avsnitten har vi pratat om svårigheten att komma åt de här mjukare värdena, sånt som har med psykologi och organisationskultur att göra. Det kan vara svårt att mäta det i siffror och individuella upplevelser skiljer sig, så det kan vara svårt att aggregera sådana mätningar. Nåväl, idag ska vi prata mer konkreta siffror. Och här pratar vi inte om individers muskelstyrka och syreupptagningsförmåga, utan om hälsoekonomi för hela företaget. För det går faktiskt att mäta.
Ja, för dagens avsnitt då ska vi försöka göra skäl för vårt namn på podden, hoppas vi. Health for Wealth handlar ju förstås om rikedom i form av hälsa. Men vi har ju en ansats där vi tror och vet att hälsa också ger lönsamhet som syns på resultaträkningen. Kanske inte som en faktisk resultatpost, även om det kanske inte vore helt fel. Och inom många företag så är ju intäkterna helt egentligen avhängiga på en personal som använder sina hjärnor. Som tar bra beslut, driver, klurar, svarar, frågar, presterar, hanterar och levererar. Och de behöver dessutom vara friska. Och det säger sig självt att det förstås kostar när personal är sjuk. Men med tanke på de kognitiva krav som många arbeten ställer på oss så räcker det faktiskt inte med avsaknad av sjukdom. Man måste orka vara både alert och fokuserad för att göra ett riktigt bra jobb.
Ja, begrepp som sjuknärvaro istället för sjukfrånvaro och frisknärvaro har letats in i diskussionen om hälsa på jobbet. Och hälsoekonomi handlar just om att sätta ett värde på de här begreppen och många andra. Vad hälsoekonomi är och hur man kan använda det i sin verksamhet, det ska Anders Jorén från Nyckeltalsinstitutet prata om.
Mm. välkommen Anders.
Ja, tack så mycket.
På er hemsida så står det att du är civilekonom. Du är författare, och det vet jag som precis håller på att läsa en av dina böcker. Och så är du nyckeltalsexpert. Och då blir min första fråga, vilket är ditt favoritnyckeltal inom hälsa?
Ja, inom hälsa är det nog det här frisktalet som på något sätt beskriver hur stor andel av våra anställda som är friska. Och det betyder inte att man måste vara frisk varenda dag på året, utan man kan ha någon liten förkylning eller sova borta några dagar, men högst 5 dagar per år. Och med bra, god hälsa så tycker jag att man ska ha möjligheter att vara i den här friskgrupp eller frisktalet då. Mm.
Och vad definierade vi det med?
Ja, det är andel av våra anställda som har högst 5 sjukdagar på ett år eller 3 sjuktillfällen. Mm. Så man får inte ha mer än 3 sjuktillfällen eller 5 sjukdagar på ett år. Då kan man säga att då är man frisk. Mm. Men det är klart, är du sjuk 5 gånger på ett år eller sjuk 2 eller 3 veckor på ett år, ja, då ingår du inte i den gruppen.
Hur många företag i Sverige uppskattar vi har en bra siffra här, och vad är en bra siffra?
Ja, tyvärr så har den här siffran minskat de senaste åren. Vi har ju mätt det här då på Nyckeltalsinstitutet i ett ganska stort antal företag och organisationer, och vi ser att det här talet går ner. Mm. Exakta siffrorna har jag inte nu, men det har gått ner de senaste 4-5 åren här. Generellt. Sen hittar vi förstås enskilda undantag. Men generellt har den siffran gått ner. Det är färre som uppfyller det här kriteriet att då vara frisk enligt den definitionen.
Mm. Mm. Och det är en av anledningarna till att vi driver den här podden också. Att det här är en stor och viktig fråga. Och eftersom du är här vill vi förstås prata om hälsoekonomi. Och jag undrar om du lite kort kan sammanfatta vad det är.
Ja, för mig handlar hälsoekonomi om att tänka och agera ekonomiskt när det gäller hälsofrågor. Och det betyder ibland att vi satsar resurser på hälsa för att våra medarbetare ska bli mer hälsosamma och kanske få en ännu bättre hälsosammare livsstil. Och ibland kanske innebär att vi faktiskt skär ner på resurserna för att spara pengar. Det är som är ekonomiska argument generellt. Ibland satsar man för att få tillbaka senare. Ibland håller man igen för att man inte tror att det ger det som satsningen innebär. Så ibland mera resurser på hälsa, friskvård och så vidare. Ibland kanske man till och med ska fundera på om det är rätt saker man ska göra och dra ner på det.
Det är intressant att du säger så. I veckan så kunde vi läsa en artikel, och jag minns faktiskt inte var, men en forskare som heter Malin Lohela Karlsson skrev just om att, om jag nu sammanfattar ur minnet, att många företag, jag tror hon hade gjort djupintervjuer med ett antal beslutsfattare, många företags hälsosatsningar är lite stressspridda, skurar lite taget i luften.
Slumpmässigt.
Ja. Man vill vara strategisk och ändå är man inte det. Hur kan hälsoekonomi hjälpa här?
Ja, till att börja med kan jag konstatera att vi ser inget klart samband mellan friskvårdssatsningar och sjukfrånvaro till exempel. Nej. Man kan ju tycka att företag som satsar mycket på friskvård, ja men de har väl mindre sjukfrånvaro. Och vi kan inte se något sånt samband, och vi samlar ändå uppgifter från 200 företag och organisationer. Och det tror vi handlar om att många då lägger friskvårdsresurser mer allmänt. De som vill, ni får utnyttja det. Mm. Och då kanske vi inte når riktigt de som skulle behöva det för att undvika eller förebygga eller sjukfrånvaro. Mm. Så däremot vet jag har ju gjort utredningar och studerat på annat sätt. Jag vet ju att när vi gör riktade bra insatser, hälso- och friskvårdsinsatser, ja, men då har det en stor potential att påverka sjukfrånvaron. Mm. Men vår tolkning är att många företag lägger resurser på friskvård som inte är riktad utan mer allmänt, och kanske ser det mer som en förmån, ett sätt att kanske rekrytera eller till och med behålla, men inte i första hand att se det som att man minskar sjukfrånvaron.
Mm. Frälsta brukar man prata om
ibland. Ja, och då ska vi inte tro att vi minskar sjukfrånvaron.
Nej. Och när du pratar om riktade insatser här, kan du ge ett exempel på en typ av riktad insats som du har sett har gett väldigt positiv effekt?
Ja, exakt vad man ska göra, det har jag svårt att säga generellt, för det beror helt på förutsättningar. Men jag tror att det handlar om att göra mer individuella insatser som passar de enskilda individerna, mer än att säga att alla ska göra det här, alla ska göra stavgångar eller alla ska göra någonting annat. Det kanske inte alla som det passar för alla, eller alla tycker det är rätt. Så utgå från individens förutsättningar och möjligheter och försök att anpassa åtgärderna efter det. Det tror jag har den största effekten.
Och det hör man ju direkt att det kräver ju lite mer än att som sagt bara skriva någonting på intranätet. Att nu satsar vi på hälsa genom att göra så här, och ska man möta individen så kräver det ju, kommer vi tillbaka till dialog, som är ett ord som dyker upp i vår podd väldigt ofta, att möta individen där de är. Så.
Säkert. Jag säger inte att det är fel att göra en allmän friskvårdssatsning. Men vi ska inte tro att det minskar sjukfrånvaron med automatik.
Mm. Ja, intressant.
Räknar man på samma saker nu som man gjorde för 20 år sedan? Eller hur har hälsoekonomi utvecklats?
Ja, alltså jag har jobbat med de här frågorna mer än 20 år. Och om vi tittar på 90-talet, i början på 90-talet, då var det mycket populärt det här med personalekonomiska bokslut. Man skulle göra en slags bokslut för hela företaget då, hela organisationen, om man tittar på kostnader för hela sjukfrånvaro och så vidare. Jag uppfattar väl att det här kanske inte är lika förekommande idag, utan det handlar mera om att ha det här ekonomiska tankesättet och kanske också följa upp flera nyckeltal och följa utvecklingen av nyckeltal. Och då pratar jag inte bara om de vanliga traditionella kort- och långtidssjukfrånvaro, utan då andra nyckeltal som jag nämnde nyss, det här med frisktal till exempel.
Kanske är så att du ska berätta vilka de är, de här nyckeltalen ni jobbar med, som har med hälsa att göra.
Ja, vi har ju något som vi kallar för hälsoindex. Och just det här att det finns inte ett nyckeltal som talar om hur hälsostatusen ser ut i en organisation. Utan då har vi 9 olika nyckeltal som vi tycker ger en ganska hyfsad bild. Det är förstås ingen exakt bild av hur hälsostatusen ser ut i en organisation. Men det säger i alla fall någonting. Och då pratar vi just om det här med frisktal. Det är ett av de här nyckeltalen som anger då hur stor andel av våra anställda då är friska med den här definitionen som vi pratade om nyss. Vi tittar också på antal sjukfall i genomsnitt per anställd. Och då menar vi att det är bättre att ha färre sjukfall per anställd än många sjukfall. Så det är klart att är vi uppe i 4, 5, 6 sjukfall per anställd år, ja, men då kanske det är någon signal att det inte riktigt står rätt till här. Vi tittar på rehabinflöde, hur stor andel av våra anställda går in i en långtidssjukskrivning. Och det kan man ju då mäta lite på olika sätt, till exempel hur stor andel av våra anställda som går in i den här långtidssjukskrivningen. Man kan också tänka sig hur många år en anställd i genomsnitt jobbar i det här företaget innan man blir långtidssjuk. Och det är klart att då får man fram att det tar 5 år i genomsnitt innan man blir långtidssjuk, då borde vi reagera. Om det däremot står 70 år, ja, då inser vi att de flesta hinner nå pension innan de blir långtidssjuka. Mm-hmm. Så det ger lite sådana här tankar och signaler. Vi tittar också på rehabrisk, och då handlar det om upprepad korttidssjukfrånvaro. Vi pratar om de här 6 tillfällena per år, hur stor andel av våra anställda har det. Vi tittar på rehabtrend och jämför vi hur många som går in i en långtidssjukfrånvaro med hur många som kommer tillbaka från en långtidssjukfrånvaro. Mm. Och så har vi de traditionella kort- och långtidssjukfrånvaro som väldigt många företag, det vet vi, mäter och har mätt i många år. Och sen tittar vi lite mera på vad vi egentligen satsar för att då undvika sjukfrånvaro eller undvika dålig hälsa, eller egentligen då jobba för att vi ska bli mer hälsosamma. Och det är bland annat då friskvårdssatsning. Hur mycket satsar vi tid och pengar på aktiviteter kring friskvård? Och sen har vi då hälsoarbete mer generellt. Det handlar mer om att vi har en checklista där man kollar av och gör vi saker som man kan tycka att man borde göra. Till exempel hålla utvecklingssamtal eller erbjuda hälsokontroller och företagshälsovård och sådana saker. Mm. Så man kan säga att det är 2 bitar då som handlar mer om vad gör arbetsgivaren för att förebygga ohälsa, till exempel i form av friskvårdsinsatser, och då andra mera andra typer av hälsoinsatser.
Men de flesta nyckeltal du nämnde här handlar ju väldigt mycket om den producerande människan. Ja. Finns hon på plats eller är hon inte på plats?
Ja, så är det. Mm, så är det. För det måste också utgå från att det ska vara någorlunda enkelt att mäta.
Mm.
Och du pratade nyss om, jag tror du nämnde någonting om sjuknärvaro eller antydde någonting om sjuknärvaro och så vidare. Och det blir mycket svårare att mäta. Mm. Mm. Vi har inga system, i alla fall inte i ett vanligt företag, som mäter det. Då ska du ungefär ha en febertemperaturmätare när man går in på jobbet varje morgon och kollar. Ja, men du går till jobbet fast du har feber. Mm. Möjligen skulle man kunna ha någonting sånt.
Mm. Men värdet i det här är ju just att det är mätbart. Att man sätter fingret på det och inte på det som inte går att mäta. Mm. Men genom att se då långsiktiga trender och att använda de här siffrorna över tid som du beskrev. Ja. Om det tar 70 år att hamna i rehabinflöde så är det okej. Okay. Är det då att man tittar på siffrorna över tid, som gör att de ändå ger de här indikationerna. För annars är det ju statiska siffror.
Ja,
men det finns ju rörelser.
Ja, en siffra säger inte speciellt mycket, utan du måste ju jämföra den med någonting. Och vi menar ju att du ska kan jämföra både över tid med dig själv, men kanske framförallt med andra i samma bransch, samma typ av verksamheter. Det är bara att se de senaste årens utveckling av långtidssjukskrivning. Mm. Det kan ju vara något företag som i år har samma långtidssjukskrivning som man hade de senaste 3 åren och säga, ja men det händer ju inte någonting hos oss. Om vi då samtidigt vet att de flesta andra har ökat sin långtidssjukskrivning ganska ordentligt, mm, så kan man ju faktiskt konstatera att ligger vi på samma nivå som förra året, då har vi tydligen gjort ett bra jobb. För de flesta andra har ökat sin långtidssjukskrivning.
I ett samhällsperspektiv. Ja.
Så därför måste du hela tiden jämföra din egen position, din egen utveckling med andra. Helst andra i samma bransch då.
Ja, för jag tänker också, om vi har en influensavåg i Sverige till exempel, så vore det lite intressant om man då visste att ja, men det är ganska många på jobbet som faktiskt haft influensa, men det syns inte på sjukfrånvaron. Alltså det rimliga är ju egentligen, även vi riktigt friska människor blir ju sjuka någon gång, och jag kan tycka att det kan nästan vara en hälsofaktor, får du säga emot mig här, att jag faktiskt sätter upp en karensdag, jag är hemma från jobbet och vilar och kommer tillbaka frisk efter min förkylning. Att vi har ju lite dolda siffror när folk kanske också jobbar när de är sjuka och sådär. Hur ser du på...
Ja, det där märker vi, att det finns en stark samvariation mellan framförallt korttidssjukfrånvaro och typ av arbete. Om man då med typ av arbete mäter i form av arbetstider och möjlighet att till exempel jobba hemifrån. Vi ser att där vi har flexibla arbetstider och till och med möjlighet att jobba hemifrån, där har vi en väsentligt lägre korttidssjukfrånvaro. Mm. Och det kanske inte handlar om att man är mindre korttidssjuk, utan det kanske mer handlar om att vi har ett arbete där vi kan hantera en korttidssjukfrånvaro utan att rapportera att vi är korttidssjuka.
Mm. Vad tycker du om det?
Ja, det, jag kan tycka att det är ganska bra, för det kanske är så att om jag då är korttidssjuk, ja, men då stannar jag hemma och kanske jobbar någon timme eller 2 timmar och mår ganska bra av det. Istället för att antingen behöva släppa mig till jobbet eller då anmäla mig korttidssjuk. Mm. Jag kan bara gå till mig själv, och jag har kollegor också. Det händer som du antyder då, att ja, någon gång så blir man då rejält förkyld. Och ja, då, om jag har möjlighet, då försöker jag stanna hemma. Jag kanske svarar på mina e-post och ringer mina samtal, men tar det ganska lugnt den dagen. Och ändå så anmäler jag mig inte korttidssjuk. Och sen kanske jag jobbar lite mer nästa vecka istället. Det kan man ha synpunkter på, det sättet att jobba. Men jag tror att många fler jobbar på det sättet idag. Mm. Det vill säga, man hanterar sin korttidssjukskrivning på ett sätt som gör att vi inte jobbar kanske sådär jättemycket, utan tar det rätt lugnt, men gör det här allra nödvändigaste, kollar e-posten, telefonerna, mm, och så vidare, och sen tar man det lugnt.
Mm. Och smittar inte ner sina kollegor heller,
kan man tänka. Och dessutom inte ner sina kollegor.
Mm. Om man har möjlighet till den flexibiliteten.
Ja, och det är förstås långt ifrån alla som har. Där har jag en väldigt privilegierad situation i min arbetsroll, som jag kan, där jag ofta kan göra det.
Mm. Just det. Och jobbar man någonstans där man måste vara på plats,
så är det helt naturligt att vi har en betydligt högre korttidssjukfrånvaro. Mm.
Och det är bland annat därför som det är viktigt att man jämför med sin bransch eller med liknande verksamheter.
Ja.
Varför ska man vilja göra det här, eller på säga? Vi tycker ju förstås att det här låter jättebra. Det här bör man ju. Men jag tycker som företag, är inte det här otäckt? Det kan ju komma fram otäcka fakta ur det här mörka, mörkertalet som vi inte känner till.
Ja, och just det här med att ta fram nyckeltal kring hälsa och ohälsa då. Där är det nog så att vi ska vara en viss storlek på en organisation för att det här ska bli vettigt. Är du till exempel 5 eller 10 personer på ett företag, ja, men då blir sjuktal eller hälso- och ohälsotal, det blir mer individtal. Jaha, nu har vi en som är sjukskriven. Undrar vem det är? Ja, just det är hon som är sjukskriven. Och förra året var det han som var sjukskriven. Och nu är det hon som inte når upp till det här frisktalet. Då blir det mer att peka ut individer. Mm. Å andra sidan kan man säga, när man är 5 och 10 personer i en verksamhet, ja, men då har vi koll på alla ändå. Vi vet hur det står till med oss. Vi vet om du mår bra eller dåligt. Men är det en verksamhet på 100 eller 1000, ja, men det är då vi har riktigt stor nytta av den här typen av uppföljning, där vi faktiskt kan se i ett helhetssammanhang hur vårt företag ser ut när det gäller hälsa. Mm. Och då blir det inte att peka ut individer, för då har vi så pass många som är både friska och sjuka att vi inte kan säga att ja, det var hon och han och hon.
Mm. Mm.
Så det är du en liten verksamhet, nej, men då har du inte samma roll för den här typen av uppföljning.
Mm. Jag förstår ju värdet av att mäta det här för att förstå hur det faktiskt ser ut i verkligheten och kunna påverka det. Och både ha mer hälsosamma medarbetare och ha en friskare ekonomi i företaget. Men i ett initialt steg så kanske det här, jag vet inte, stöter du på sånt motstånd? Och vad säger du då om du vill sälja den här tjänsten till ett företag och de säger, jaha, men vad kommer det att visas för siffror då? Är det här verkligen bra?
Ja, det är sällan jag får just den reaktionen. Okay. Däremot kan vi ibland få reaktionen att nej, men vi, våra medarbetare, de är så friska så vi behöver ingen uppföljning här. Eller att vi, ja, men vi gör det här själva, vi behöver inte jämföra med någon annan. Utan vi har koll på det här. Den reaktionen får vi ibland. Och ja, det ligger väl kanske någonting i det. Den som säger att vi inte behöver jämföra med någon annan, då tycker jag man missar lite grann just det här att fånga trender i samhället. Att jo, vi ser utvecklingen för vårt eget företag, men hur vet vi hur det ser ut i andra, och speciellt då andra i samma bransch? Det kanske är trender då som vi inte riktigt fångar, där vi ser likadana ut eller vi kanske ser annorlunda ut. Så där, just det här att få jämförelse med andra företag och verksamheter, helst i samma bransch då, det tror jag är rätt viktigt för att kunna dra bra slutsatser av hur det ser ut i den egna verksamheten. Mm. Och sen att ja, men vi är så friska ändå i vårt företag, ja, så kanske det är. Men det är väl bra att få fakta på det då också, inte bara en känsla av det.
Mm. Och då är det väl i så fall ett värde man definitivt vill visa upp för omvärlden.
Ja, faktiskt. För det här är ju ett sätt att, som du säger då, tala om hur bra vi är på den här arbetsplatsen. Att vi faktiskt är en väldigt attraktiv arbetsgivare, för här mår vi bra. Mm.
Jag skulle vilja återgå lite till, ändå, till sjuknärvaron, som då blir lite abstrakt. Men där uppfattar i alla fall jag att ganska många företag har ett problem. Därför att man har väldigt drivna medarbetare som inte gärna sätter upp en sjukdag. Och det kan ligga, kan man säga, dold ohälsa i organisationen. Och jag kan ju tänka att det går att fånga upp via till exempel anonyma medarbetarenkäter till exempel, och feedback på ledarskap och annat, där man faktiskt kan fånga upp ganska konkret om en kvalitativ snarare än kvantitativt, att människor här är faktiskt på väg mot ohälsa för att de kanske jobbar för mycket, det är otydligt ledarskap, väldigt mycket stress och sådär. Vilken hjälp kan de här typerna av företag ha för att våga ändå konkretisera och räkna på sjuknärvaro, som vi ändå, du konstaterade också, var liksom lite mer abstrakt. Hur kan man jobba med nyckeltal där?
Ja, alltså, ja visst, medarbetarenkäter är en jättebra hjälp. Där får du indikationer, och du kanske får indikationer i tidigare skede också. Samtidigt kan vi ju säga att har du då en jobbig arbetssituation, så är det förmodligen inte så att jag plötsligt från en dag till annan går 100 personer från att vara sjuknärvarande till att vara sjukfrånvarande. Utan det kommer förstås lite successivt det här. Och har du då de här nyckeltalen som ändå följer upp det vi har pratat om, ja, men då kanske vi kan se en ökande trend av till exempel långtidssjukfrånvaro, som ger signaler om att här har vi inte en hälsosam arbetsplats.
Precis, de kan stötta.
Ja,
även, där,
även om det kanske kommer då ett litet senare skede, så ger det i alla fall indikationer om att nej, men här har vi inte en hälsosam arbetsplats. Här är det förmodligen flera av våra anställda som finns i riskzonen för att ja, faktiskt må dåligt och bli sjukskrivna. Mm.
När ni tar fram nyckeltal om hälsa för ett företag, hur konkret används det av företaget? Alltså, kommer det med i verksamhetsberättelsen, i årsredovisningen, eller är det någonting man håller helt internt? Alltså, kan du berätta konkret?
Väldigt olika skulle jag vilja säga. Vi har ju sett alla exempel från att företag och tar med det här, tar med så mycket de bara kan i sin årsberättelse, och så blir det så mycket nyckeltal och siffror som man fattar egentligen ingenting. Och det är kanske ingenting vi rekommenderar, utan vi rekommenderar att lyfta fram ett par saker som gör att vi faktiskt reagerar. Men det här var intressant. För har du 2, 3, 4 stycken saker att titta på, ja, men då kan du ta till dig det. Men har du 100 olika nyckeltal för hälsa, ja, men då orkar du inte se någonting. Då blir det bara de egna experterna som möjligen kan ta till sig det. Så vi har sett båda de här exemplen, och jag rekommenderar inte att redovisa 100 stycken. Det kan någon expert på företaget hålla på med. Det kan experten ta hand om. Men vi andra klarar inte det.
Utan göra nedslag i verkligheten som säger någonting.
Ja, det här är absolut viktigaste. Det borde vi lyfta fram. Det borde vi faktiskt informera om, få våra anställda, kanske externa parter också medvetna om.
När ni då har tagit fram siffrorna i sig, och kanske gör det ett antal år i rad, som man ser trender. Hur vet företaget vad de ska göra när siffrorna landar hos dem?
Ja, det är den svåra frågan.
Där slutar ert uppdrag.
Ja, alltså vi har ju förstås erfarenhet av vad man kan göra och vad som ibland fungerar och ibland inte fungerar. Men egentligen varje situation, varje verksamhet är unik. Mm. Och det finns inget facit att titta i. Ja, så här ser det ut, gör så här. Nej, det finns inte. Utan det är olika förutsättningar och du måste känna verksamheten för att kunna fatta rätt beslut. Du måste känna verksamheten och du måste ha kunskap inom det här hälsoområdet för att få effektiva beslut och genomföra åtgärder.
För jag tänker ändå att nummer 8 och 9 här i era nyckeltal, det handlar ju om friskvård och hälsoinsatser. Ja. Och nu tänker jag att du säger att ni har ändå tittat på väldigt många företag, så att det måste gå att plocka något, några russin eller en röd tråd eller någon sorts trend. Vad är det företag gör som lyckas liksom, om man kopplar bort det bransch ifrån att vara branschspecifikt?
En väldigt tydlig samvariation, och det har vi ju mera sett då i våra siffror, det är det här att storlek på arbetsgrupper samvarierar starkt med framförallt långtidssjukfrånvaro. Det vill säga, har du 30, 40, 50 anställda per chef, ja, det är att be om att få hög långtidssjukfrånvaro.
Och det kommer tillbaka till det du sa, att man kanske inte hinner se individ på samma sätt när man har för stor arbetsgrupp.
Det är förmodligen förklaringen till det. Om jag är chef för 40 personer, så ja, jag märker väl om någon är korttidssjuk, och då måste jag agera för att få produktionen att flyta så att det inte blir massa produktionsstörningar. Men när någon har varit borta i 3 veckor, jag är då den snabbt bortglömd. Jag har en ersättare på plats och jag måste bara jobba för att klara produktionen. Så den här långtidssjukfrånvaron, den kommer i andra hand när jag har så många. Mm. Och jag blir inte sedd som medarbetare på samma sätt. Om jag överdriver lite får jag vara glad om chefen vet vad jag heter. Va? Mm.
Mm. Åter till kommunikation och dialog.
Ja, precis. Mm.
Så är det något sån här generellt allmänt råd, se över storleken på arbetsgrupperna. Mm. Har du 30-40 anställda per chef? Ja, det kanske finns någon slags ekonomi i det, men du har förmodligen en rätt hög långtidssjukfrånvaro.
Mm. Något mer? Om vi fiskar här.
Ja, alltså vi pratar om att långtidssjukfrånvaron framförallt har ökat här. Och det riktigt jobbiga, det är ju att det är framförallt bland kvinnor det ökar. Vi pratar psykisk ohälsa och det är framförallt bland kvinnor det ökar. Och vi jobbar ju mycket med olika jämställdhetsnyckeltal och jämställdhetsfrågor generellt. Och vi kan ju se att i princip på alla områden så går ju jämställdheten åt rätt håll. Mm. Svenskt arbetsliv idag är ett helt annat när vi pratar jämställdhet än vad det var bara för 20 år sedan, om vi tittar på chefskap och löner och så vidare. Och om vi bortser från ledningsgrupper och styrelser i privata företag, även om det finns bra exempel där också, men där har vi en bit kvar när det gäller jämställdhet, så tittar vi på chefskap överhuvudtaget i svenskt arbetsliv, både privat och offentligt, och då pratar jag alltså inte om de allra högsta cheferna i privat sektor. Och även när vi tittar på offentliga organisationers ledningsgrupper och styrelser, så är det i princip jämställt. Det är inte så mycket kvar i alla fall. Det är ingen stor fråga längre. Och även om man kan tycka att det finns löneskillnader, så går det åt rätt håll. Det kanske går för långsamt, men det går åt rätt håll. Det mesta går åt rätt håll när vi pratar jämställdhet, utom långtidssjukfrånvaro, som går åt helt fel håll. Skillnaderna mellan män och kvinnor ökar. Och för mig är det här den stora, stora jämställdhetsfrågan i svenskt arbetsliv.
Och en hälsofråga, känns det som, eftersom de pågår samtidigt.
Det är en hälso- och jämställdhetsfråga, definitivt.
Och varför är det så?
Varför det blir så? Ja, jag vet. Det finns nog de som kan det här bättre än jag. Varför just kvinnor har fått den stora ökningen här nu.
Jag tänker offentlig sektor, vården, omsorgen.
Ja, det är förstås så. Men vi kan ju ändå konstatera att kvinnor i den typen av yrken har mera långtidssjukfrånvaro än vad män har i motsvarande yrken. Även om då kvinnor är mycket större andel kvinnor, så har de kvinnor som finns där en högre långtidssjukfrånvaro. Mm. Så vi kan inte bara säga att men kvinnor jobbar i den typen av jobb, för de har mer än vad män har i den typen av jobb också. Mm.
Så det behövs ställas fler frågor?
Ja, och vi har ju det här stora materialet då från 300 företag och organisationer. Vi kan ju se massor med sådana här samvariationer och hur saker och ting hänger ihop. Och vi kan just peka på storlek på arbetsgrupper, och även stora organisationer generellt har mera långtidssjukfrånvaro. Mm. Men vi har svårt att hitta någon riktigt bra förklaring till att kvinnor har mycket mer långtidssjukfrånvaro än män. Mm. Och nu pratar vi om långtidssjukfrånvaro. När vi tittar på kort tid, så kvinnor har något mera korttidssjukfrånvaro än män, men det är ju marginellt i sammanhanget. Plus att den skillnaden ökar ju inte alls på samma sätt som när vi pratar långtid. Mm. Och där kan vi dessutom hitta förklaringar till att kvinnor har något mer korttid ska jag säga, än vad män har. För där ser vi ofta att i verksamheter där män har lite mera lön än vad kvinnor har, vilket då kan, kanske kan indikera en viss skillnad i arbetsuppgifter, ja, då har kvinnor lite mer korttidssjukfrånvaro än vad män har. Men i verksamheter där kvinnor har mera lön än vad män har, ja, då kan vi ibland se ett motsatta, att faktiskt män har lite mer korttidssjukfrånvaro än vad kvinnor har. Mm. Så om vi förenklar väldigt mycket kan man säga att ja, men har alla ungefär lika, har män och kvinnor ungefär lika lön, ja, men då har vi ungefär lika korttidssjukfrånvaro. Det är lite förenklat, men det är lite grann åt det hållet i alla fall.
Mm. Jätteintressant.
Ja, och det du gjorde nu, att exemplifiera, jag tänker att det är väl det som är det stora värdet av era tjänster, att man mäter och så ser man någonting och så kan man börja ställa frågor, varför är det på det här sättet? Mm. Och vad gör vi åt det?
Precis, för när vi tar fram de här nyckeltalen, ja, de ställer, precis som du säger, de ställer kanske nya frågor. Vi får vissa svar, men de svaren ger oss nya frågor. Vad ska vi göra nu då? Hur ska vi utifrån våra förutsättningar angripa det här problemet, om det nu är ett problem?
Mm. Nu kommer jag på en sak som vi måste fråga dig om. Det finns en del företag som räknar på företagets biologiska ålder. Du vet hur man är, ja, men jag är, vi har en snittålder på... ja, någonting, 40 år. Men så räknar man liksom genom att göra hälsoundersökningar och sådär fram en biologisk ålder som man då gärna vill ska vara yngre än liksom rent kalendermässiga liksom snittåldern. Och här kommer vi in på att mäta till exempel syreupptagningsförmåga och kondition och lite andra såmarkörer. Vad tycker du om att använda såna här siffror?
Ja, jag har inte jobbat med det, så jag har egentligen inte något så mycket synpunkter på det. Mer än att det är förstås bra att du har en god fysisk status bland dina anställda. Sen kan det ju finnas vissa jobb där man möjligen vill ha en ålder som är äldre än vad den faktiskt är. Man vill ha mer erfarenhet bland sina anställda än vad som finns. Så det är inte bara så att man vill ha yngre. Ibland kan man ju faktiskt vilja ha mer erfarenhet som ålder skulle kunna indikera. Mm. Men visst, utifrån ett fysiskt statusperspektiv, det är ju förstås jättebra att ha en god fysisk status och därmed syreupptagningsförmåga och så vidare, som då skulle indikera att man är yngre än vad man egentligen är. Mm.
Och om vi då håller oss kvar vid just det här med att testa konditionen, för det är ändå någonting som man ganska klassiskt gör. Man sitter och trampar på en sån här Åstrandcykel eller man gör någon annan typ av test. För mig så ringer en klocka om integritet här, och att några springer ju gärna på de här hälsoundersökningarna och vill gärna testa sin syreupptagningsförmåga, och några kanske känner att jag vet att den inte är bra hos mig och jag vill liksom inte vara med. Samtidigt så vet vi att alla yrken kräver ju syreupptagningsförmåga. Alltså en 8 timmars arbetsdag vid en dator kräver en ganska ändå hyfsad syreupptagningsförmåga, och vi vet också att det finns de som faktiskt inte når upp till den här nivån av syreupptagningsförmåga. Så det är ju ett viktigt värde för företaget när vi tittar på liksom prestera både kognitivt och fysiskt och oavsett yrke. Hur tycker du man ska möta den här integritetsproblematiken, eller liksom att ja, vi måste ju mäta individ för att kunna räkna på det här?
Ja, och det är ju många företag som gör det i form av hälsoprofiler och annat där man faktiskt följer upp på individnivå. Och som jag tolkar det så är det väl ändå så att det inte vad det blir för resultat på respektive individ, det går inte upp till företagsledningen, utan det här samlar vi, man pratar om riskgrupper och friskgrupper till exempel. Så här stora andel av våra anställda är i riskgrupper som då har till exempel 3 eller flera riskfaktorer i form av dålig kondition eller rökning eller stress eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man just aggregerar individnivåer upp till gruppnivåer, så att verksamhetsledningen får en uppfattning om hur stor andel av våra anställda är i den här riskgruppen, och utifrån det då kan vi ta till åtgärder. Sen utgår jag då från att den här enskilda individen har en dialog med då någon hälsocoach eller vad det nu är för någon, eller företagshälsovården som man har den här direkta kontakten med, att det sen framförallt stannar där. Det tror jag är ett sätt att lösa den. Så jag ser inte några problem utifrån din fråga där. Men visst, man kan tänka sig att det går på individnivå upp till en ledning, och det känns väl kanske lite sådär.
Det finns ju också forskning till exempel som ja, man har testat, om folk får sova för lite så ser man ju att de inte liksom funkar optimalt. Vad tycker du om att ta in såna här, försöka göra såna här uträkningar för att liksom räkna på att få fram några nyckeltal från det, att hur bra kan vår personal prestera utifrån sin fysiska förmåga eller sömn eller sådär?
Ja, jag är lite försiktig med att göra den typen av kopplingar. Sover du så här mycket mindre än vad du borde göra, så presterar du så här mycket mindre som är värt så här mycket. Det är jag lite försiktig med, för det finns förstås väldigt stora variationer här. En del människor kan prestera jättebra trots att de har sovit 5,5 timmar. De borde sova säkert mera, men de kan ändå prestera jättebra. Och andra, har de sovit 10 minuter för lite, så oroar de sig hela dagen för det och kan göra ett sämre jobb. Så vi har förstås massor med individuella variationer som gör att jag tycker det är tveksamt att översätta till exempel sömntimmar till ekonomiskt värde för företaget. Mm. Däremot så finns förstås en sån fråga med när vi gör en bedömning av till exempel en hälsoprofil. Då kan det mycket väl ingå. Ja, här, jag sover faktiskt för lite, och då kan det vara en riskfaktor.
Mm. Absolut.
Jag är nyfiken på hur många företag och organisationer som räknar på sin hälsoekonomi i Sverige idag.
Ja, det vet inte jag.
Nej. Vad skulle du tro det?
Ja, och det beror på vad du menar med räknar. Det här med att följa upp till exempel kort- och långtidssjukfrånvaro, det tror jag nog de allra flesta större, medelstora större organisationer gör. Mm. Ta bort de här som är 10-15 anställda, men går upp från 40-50 anställda uppåt, ja, vi kan nog börja ännu längre ner. Så jag tror de allra flesta gör det i någon form.
Mm.
Sen på vilket sätt man använder det här vidare och gör någon slags ekonomisk beräkning, det varierar väldigt mycket, och jag vågar faktiskt inte säga hur många eller hur stor andel. Mer än att de riktigt stora, de brukar rätt bra koll på det här.
Mm. Hur många tar fram hälsonyckeltal?
Ja, men då kan man säga att kort- och långtidssjukfrånvaro är en form av hälsonyckeltal. Mm. Och då kan man säga att ja, det gör de allra flesta. Mm. Och för några år sedan var det här obligatoriskt årsredovisningen dessutom. Och jag tror att de som inte hade det tidigare, de började göra det över en viss storlek då. De allra minsta behövde ju inte det. Men ja, jag tror att de har fortsatt med det i så fall.
Mm. Tror du att företag och organisationer kommer att mäta mer, att jobba mer strukturerat och mer på djupet med de här frågorna?
Ja, mer strukturerat tror jag säkert. Om det däremot blir fler, det är jag inte så säker på. Jag är inte så säker på att man ska ha fler heller. Utan det viktiga är att du har några riktigt bra som säger någonting om den egna organisationen och som ställer frågor till dig som du kan använda för att faktiskt vidta åtgärder. Mm. Och då kan det ibland vara bättre att ta 3, 4, 5 riktigt bra än att ta 20, 30. Och så, ja, vi har ju talesätt om skog och träd där som gör att det inte blir så mycket gjort.
Mm. Jag tänker på de här nya föreskrifterna som började gälla igår faktiskt när vi spelade in det här. Och där så finns det ju med att man ska ha tydliga mål till exempel för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Får ni lite skjuts där egentligen med verksamheten, med er business tänker jag, utifrån att av era nyckeltal så kan man ju faktiskt använda dem för att räkna på det här. Alltså man kan ju ha mål som är att minska sjukfrånvaro och så vidare. Är det någon reflektion ni har?
Ja, nu som sagt, nu börjar den här lagstiftningen gälla nu, så det har vi kanske inte sett effekter av än i så fall. Men just det här att ha mål kring allt det här, ja men det har du inte mål, ja då har du ju svårt att veta var du ska någonstans. Vi har 4% sjukfrånvaro, är det bra eller dåligt? Jag har ingen aning, för jag vet inte vad vi ska vara.
Mm.
Du måste ha någon slags uppfattning om vad du ska vara, annars så kan du lägga ner på en gång.
Mm. Ja, men jag gillar det här du sa på slutet, att det handlar om att mäta rätt saker.
Mm.
Och likadant som att sen med den kunskapen behöver man göra rätt åtgärder. Så det gäller att tänka efter. Mm. Tack för att du kom.
Jaha, tack själva.
Mm.
Ja.
Tack.
Samtal.
Mycket intressant. Som fortsatte efter att vi hade stängt av också. Men egentligen på samma spår. Och Anders är inne på det här att man ska ju mäta det som faktiskt går att mäta. Och det går att mäta väldigt mycket. Och vi var lite inne på det här att titta på hur liksom kondition och till exempel stressnivåer, hur mycket man har sovit. Absolut vet vi påverkar hur vi funkar på jobbet. Men det blir väldigt svårt att mäta det exakt.
För
att
jag vet ju individuella variationerna är så stora att om vi gör utsagor om verkligheten så...
Ja. Jag vet att det spelar roll att Boel har sovit bra. Men jag kan inte säga att för att Boel sover bättre så får jag som arbetsgivare ut den kapaciteten av dig. Det kan hända att du lägger den energin på någonting helt annat.
Mm.
Däremot, sjuk frånvaro, korttids, långtids, rehabinflöde, rehabtrend. Det här är konkreta data. Och som han också hävdade, just att även när jag fiskade efter det här med sjuknärvaro, att det är ofta den vi vill fånga upp, för den sker ju innan sjukfrånvaron, så menar han att den kommer ändå att synas. För det kommer inte ske över en natt att alla blir sjukskrivna, utan det kommer att liksom påbörja en trend. Och sen ska man ju självklart fånga upp via till exempel medarbetarenkäter och annat att man har ett problem med ohälsan, och det fångar man upp på mer kvalitativa sätt, och då kan man göra riktade friskvårds- och hälsoinsatser på företaget.
Mm. Nej, precis, de här siffrorna behöver ses över tid. Och mätas mot övriga organisationer inom samma bransch eller på, med samhällsperspektiv. Och det tar tid, och då får det ta tid. Och vi ska inte luras och tro att vi kan mäta det vi inte kan mäta.
Nej.
Heller.
Nej. Vi kan titta på och beräkna och uppskatta och arbeta med mer liksom kvalitativa delar. Och de är ju mätbara på andra sätt. Så. Mm. Men, och just det här att vad är målet om man tittar på sjukfrånvaro? Är målet att ha noll? Nej, jag tror inte det. Jag anser mig vara väldigt frisk människa, och jag var däckad influensa i år. Och det ser inte jag som en ohälsofaktor. Och om hela företaget är det, så kanske det är helt okej. Utan man måste titta på hur har det sett ut hos oss historiskt. Och det kan man ju bara göra om man mäter över tid. Hur ser det ut i min bransch? Är det här en typ av verksamhet där jag faktiskt fysiskt måste vara på arbetsplatsen, så kommer jag naturligt ha en högre korttidssjukfrånvaro, speciellt eftersom jag kan inte köra en karensdag i sängen med datorn. Liksom, utan,
nej, precis. Och så att varje företag får välja vad det är som är viktigt för dem och vad man vill åtgärda och förändra.
Mm.
Eller förvisso visa upp från världen och slå sig för bröstet och säga att vi är bra på det här. Mm. Och med all rätta i så fall.
Mm.
Ja, nej, men det här med vad som går att mäta och inte, det är ett intressant samspel. Och vi kom ju också in på de mjuka frågorna som vi har pratat så mycket om, det här med kommunikation och dialog. Det måste ju också finnas där, men det är någonting annat.
Mm.
Och det kanske vi måste acceptera.
Mm.
Men ja, vi har ett antal frågor att ta med oss. Och han pratade om jämställdhetsfaktorn där vad det gäller sjukskrivningarna.
Mm. Jag kan tänka att jämställdhet, när man tittar på hälsoekonomi och hälsoekonomiska nyckeltal, så nu, det kanske finns mycket där att säga att ja, men vi ska ha in jämställdhetsindex när vi tittar på hälsa också, att det är en viktig faktor. Så, samtidigt som jämställdheten då bland chefer de senaste åren har blivit bättre, ser man hela tiden, så har ju samtidigt då långtidssjukfrånvaron för kvinnor ökat. Så är det liksom kvinnliga chefer väldigt utsatta, eller vad kan vi fundera vidare på där att kanske intervjua någon om?
Ja, jag tycker vi tar med den frågan helt klart till ett annat tillfälle. Vi är tillbaka om 2 veckor och vill tacka så hemskt mycket för oss. Och du hittar oss på Facebook, LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Vi vill också be er, gå in på iTunes, prenumerera på vår podcast där
och recensera oss hemskt gärna. Det hjälper oss. Och så vill vi tacka igen, som alltid, Agda Media för den här produktionen.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.